Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lärt till.
Avbryt.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är författaren och psykologen Lydia Sandgren. Lydia debuterade i våras med årets mest hyllade roman, Samlade verk. Okej, välkomna till Lydia Sandgren som författare och även psykolog.
Yes.
Ung, som debuterade i år. Och mest omtalade boken i år i Sverige, tror jag.
Ja, alltså jag fick ju tipset av...
Som är här hos mig på Kungsholmen.
Ja, jag fick ju tipset då av... Vad heter det? Ja, vad fan heter han nu?
Carl Michael.
Ja, Carl Michael Ledenborg.
Han skrev så fint.
Jag vet, han ringde väldigt mig glad. Jag tyckte jag skulle läsa den och så ordnade jag fick den. Och jag litar ju... Alltså det finns några människor jag litar på. Det är inte många kritiker jag litar på. Men Carl Michael är en av dem jag litar på. Så när han säger det tänker jag, fan, får jag läsa det? Och sen började jag läsa den. Och sen, det kan jag erkänna att jag trodde ju då att jag figurerade i den. Va? Och det var ju så pinsamt efteråt att erkänna det. Men alltså, det kanske inte var så jävla konstigt heller. Det av slumpen ville det så att det var så mycket detaljer. Små detaljer. Som min flickvän, att hon rökte med cigaretter med munstycke. Som ju ingen har vetat om, va? Att jag är allergisk mot pigens musslor. Alltså, så att jag trodde till slut, efter att ha läst 400 sidor, så var jag helt övertygad om att boken, att jag var med i boken, va? Och det här tycker man ju är komiskt, att jag då ska, är så självcentrerad att jag då lägger mig in i en bok och så här, men så här tyckte jag nog inte det. Så jag läste boken med en stor uppmärksamhet. På lite grann samma sätt som dottern i boken Rakel läser en tysk roman.
Mm.
Alltså Rakels mamma har ju då försvunnit. Och det är då en av de, kan man säga, spänningsmoment som finns i boken. Man undrar vad fan det var det som hände. Va? Men jag läste boken med samma liksom en nyfikenhet och liksom så här förvridenhet som Rakel läser den romanen. Va? Men hon hade ju rätt, jag hade ju fel.
Jag kan säga mitt då, för mig var det tvärtom. För att jag började ju läsa då för att Stig och Carl Michael också. Och så tyckte jag bara så här, men det här är ju bara massor med klyschor och stereotyper. Så då lade det ifrån mig sidan, men nu, så det var ju lite antingen ödet eller Gud som både jag och Stig tror på lite, som att vi stötte ihop där. Jag bara tänkte, ja, men jag ger den en chans till Stig, gillar den så mycket. Och nu tycker jag den är helt fantastisk, för nu läser jag den med öppna ögon och liksom fördomsfritt. Så jag ser också när det har varit så här klyschor och sånt där att du... Det är snarare, för det första är det en bildungsroman som inte är så vanligt bland unga debutanter nu för tiden. Det var det förr. Så då är det ju mycket referenser och bildning och sådär. Och sen ser du att du leker med dem på ett sätt för att skapa en annan typ. Och sen framförallt gillar ju, och det är berättarglädje, det är ett stort episkt romanbygge, det är bra formuleringsförmåga och framförallt gillar jag humorn, att det är sarkastiskt utan att vara ironi som både jag och Stig avskyr.
Ja,
alltså det är en rolig, raljant humor.
Det finns en sorts värme i den avslöjande blick som du har på folk.
Ja, precis.
Så är det inte det, det är inte elakt.
Nej, precis.
Och det tycker jag ju då, alltså det är på något sätt som författare som menar att man måste på något sätt känna med de människor som man skriver om. Och det gör också graden av närvaro, den på något sätt är ihopklibbad med hur pass mycket den som skriver känner att den är i situationen. Det kan gälla en deckare, det kan gälla vad som helst. Men om du har en distans till det du skriver om och du har liksom gjort upp ett schema och du tänker dig liksom analytiskt så ska gå tillväga. Så du är inte med lika mycket, och det där märker jag som läsare.
Mm. Det gör mig väldigt glad att höra, för det är ju lite så, för mig är ju de här personerna så otroligt verkliga, som att de är delar av, det var liksom jobbigt när jag var färdig med boken och hade skickat in den. Och
att, post-traumatic depression kan det innebära man för.
Ja.
Och då är tipset som Bergman har rått att börja med något nytt.
Ja, men exakt det gjorde jag. Jag känner en stor självkunskap med Bergman och många skäl. Men också detta. Men för mig är ju de så riktiga människor på något vis. Mm. Och så har jag liksom närmat mig dem från där de befinner sig i tillvaron och vad de sysslar med. Inte så att, inte tänkt ut. Mm. Folk frågar mig ibland så här, du är psykolog, diagnostiserar du dina karaktärer? Eller liksom om jag tänker och analyserar och sådär innan jag skriver. Mm. Det gör jag inte alls.
Nej, men det här känns som att det är också en väldigt kärlek till litteraturen och filosofin. Och, eller den moderna vita kanon lite.
Ja.
Så ungefär så har Abdullahs kanon tagit till sig. Ja, men hon är lite så här som får vara med överallt. Hon gör det väldigt bra. Men också Sara Abdullah, för att hon har just den vita manliga smaken.
Ja, jag menar så.
Men det gör det här också, men det är ju den som är smaken. För det var ju inga kvinnor som skrev och så på det sättet förr. Men däremot så... Ja, det tyckte jag också var kul för att det är Göteborg.
Mm.
Och jag har ju varit i Göteborg sedan jag var 15 till och från mycket. Mm. Men då, jag har ju inte haft någon koll. Jag har hängt med, det har ju mer varit olika grejer. När man var tonåren var det för att man festade på Avenyn. Mm. Att det var som en gatufest. Sen var det liksom att det var bokmässa och sådär. Men nu är jag där och hjälper med en författare en bok om New Yorks, eller vad säger jag, Göteborgs lilla Chicago då, gängkrig.
Aha,
som släpps senare här. Så jag åker bara runt i förorterna med en chaufför. Men den jag känner är ju musiker, författare och konstnärer som alla hängde nu kring Andra Långgatan var det som blev som mitt kontor. Typ, att jag kände alla. Jag kände mer folk när jag går ut där än när jag går ut i stort.
Ja, men så var det för mig också.
Ja, men det måste berätta det istället. För att det är så... Alltså,
Var det? Du var? Du sa att du hade varit på någon satanistbar.
Det som jag gillade bäst. Där Malin Morgan kom för jag skulle skriva... Hon skulle köpa ett papper för en film regisserat där bara förbi. Och bara, fan, är det här ditt kontor? Det känner jag alla här. Men då hade jag bara varit där en dag. Men då var det... Typ Stoppendals kompis Oscar och såna här som jag mötte
just
där liksom.
Ja.
Och de hade jag varit ute med en annan kväll. Och sen var jag var där och på det här Pinocchio med Billy Wien. Men där satt ju även konstnär. Och det är det jag menar, du har ju någon mening i boken. Där de säger så här att det är inga verkliga människor i Stockholm. I Göteborg är de mycket mer verkliga. Det låter ju taskigt.
Är det en sån mening? Det känner jag inte igen.
Ja, men det låter taskigt mot mig och Stigs vänner och flickvänner och allt sånt där. Men det stämmer ju faktiskt. Alltså, för de här ställena, om jag ska förklara för Stig, det är som rosa drömmar. I kulturvärlden är det just typ, det är bara du, jag, Carl, Mikael Edenborg som går på sådana ställen. Och Per Hagman, möjligtvis. Alla konstvärlden och sånt där, det är väldigt bajsnödigt, väldigt ängsligt. Och även författare, liksom.
Ja, jo.
Det var inte alls de här, alltså inbjudande liksom och
ja, så upplevde jag det också när jag var där 97 var det va? 98. Mm. 98 och 2002. Då hade mina relationer där. Då var det väldigt bra i Göteborg.
Mm.
Och, men sen kom jag dit 2005. Och då var det förfärligt.
Mm.
De satte upp, jag gjorde en bearbetning av Stig Dagmans bröllopsdessert. Och jag var väldigt, alltså när jag såg föreställningen blev jag väldigt upprörd, därför att jag var gift då med Nathalie Ringler och hon hade ju bättre pejl. Jag liksom har ingen pejl alls på dålig stämning och sådär. Jag tror att alla gillar mig så.
Och hon vilken gåva.
Ja, men hon är ju mer liksom street smart än vad jag är. Som sa, du ska inte gå upp på scenen och alla ogillar dig. Och jag fattade ingenting. Jag hade ju ändå gjort en väldigt bra text.
Mm.
Och sen hade jag sagt att de absolut inte fick ha, för jag såg det på ett genrep. En sån här löjlig grej. Var är min islandströja? Det är ju en väldigt känd novell, väldigt bra novell av Dagmar. Men både jag och Dagmar skulle ha ogillat en sån liksom, du vet, intellektuell blinkning. Alltså, och jag har ett ansvar för Dagmar. Alltså när jag skriver, alltså när jag gör en bearbetning av Söderberg som jag gjorde, den här samma leken, eller Dagmar, är det för att jag gillar dem och jag skriver av dem. Jag skriver av sida efter sida för att komma in i deras språk. För att kunna göra scener som inte finns och samtidigt kunna använda deras språk. Jag gör det verkligen på riktigt. Va? Jag blev så upprörd över det här. Va?
Mm.
Och sen så fick inte vi någon inbjudan ens till efterfesten. Vi fick gå och äta på 7-Eleven.
Mm.
Och jag blev så jävla sned. Och sen var,
vet vad du, handlade det om? Vad var bakgrunden till det?
Jag vet, jo, jag tror att det var så att de var sneda på att jag inte var klar i tid.
Och, ja, precis, men det är inte något om
det. Nej, men jag sa bara så här, nej, men jag kommer att vara klar i tid. Och jag vet vad det innebär att repetera. Det är bara bra att skådespelarna känner en viss nervositet.
I alla fall tillbaka till Göteborg. Nej, men det är med, men för mig var det kul också då, för att nu, jag var ju här, för att innan har jag bara hört så här, Majorna och typ och något typ de där Karla och de där som gick när man var lite. Men nu, jag var där för förorterna och åka runt där. Men det är så att stopp en dag till exempel, det är jättekul att du gör, för vi vanliga göteborgare har aldrig varit där i de förorterna. Alltså Gårdsten, Angered, alla...
Jag har inte varit där mycket, jag gick skolan där och jobbar i Gamlestan.
Och Koppdala var på väg att jag skulle ut och festa, för det har jag hört blivit lite nästan gentrifierat. Att många mellan stan och förorten, för att det är lite närmare.
Jag bodde där ett litet tag, det är ganska lugnt och stillsamt.
Om du jämför med de andra.
Ja, om man jämför med de andra. Men jag har faktiskt en fråga till er som Stockholmsbor, liksom. Du är ju inte härifrån, Stig, från början, utan Umeå, men hur länge har du bott här?
Sen 76.
Ja, och du är född uppvuxen.
Ja, jag har bott i nio år.
Tror ni att Samlade verk hade kunnat utspela sig i någon annan stad än Göteborg?
Nej, de har inte samma kulturliv och det här genuina arbetare, även om de arbetar klass också på samma
sätt. Men det hade kunnat göras i Malmö.
Det hade kunnat göras i Malmö.
Men det är lite för, eller Köpenhamn, det är lite för, det är bra. Jag tycker Malmö är lite för litet. Men jag tyckte att Göteborg var kul då för mig, att nu lärde jag mig att okej, du bor och vi är nu i Linnea. Mm. Och det här, sådana som vi går ut just nu. Men så har du Majerna här. Och där har du den här, vad de kallar masthugget, gräddhyllan. Och här har du, där är Gårda. Och, alltså nu lärde jag mig, det var därför jag var där, för att supa in atmosfären. Mm. Och nu tyckte jag det var mycket roligare. Som min satanistklubb där jag arbetade för dig var ju där också. Så att i Stockholm har det var väl Anders Loko tror jag som sa Killinggänget när de kom till Göteborgs filmfestival, att nu vrider vi tillbaks klockan en och en halv timme, att det var lite efter Göteborg. Mm. Men grejen är så här, som jag sa till Anders Stoppendal och Oskar när vi var ute, att det är ju inte så, det är tvärtom, för att som igår, de här tjejerna drog mig till en satanistklubb i de här då ändå ganska hippa på kvarteren, att det hade aldrig hänt i Stockholm. Det hade inte hänt här, utan, men det händer mig varje gång om jag är, inte för att jag är så här råsatanist. Det händer mig om jag är i Berlin, om jag är i Kreuzberg. Då händer det faktiskt sist när jag var på en satanistrockbar. Då var jag i Kreuzberg i Berlin. Och det händer mig om jag är i London eller Köpenhamn, men det händer inte i Stockholm. Jag, nästan för att vi skulle göra Stockholm lite kontinentalt, fundera på att höra om till Strag, att vi skulle öppna, han öppnar tillsammans, han får stå för syntklubben och jag för satanistklubben.
Ja, du ska inte vara med för satanistklubben. Jag är kristen, jag kan
inte bli. Det är det jag menar att det är mer, alltså, att det är mer, Göteborg är mycket mer kontinentalt än Stockholm.
Alltså 91 gjorde jag en film där, och då var det fortfarande så hatisk stämning mot Stockholm att jag ibland inte skulle komma in där för att jag pratade stockholmska. Mm. Det fanns ett resentiment emot Stockholm och emot kultur, det de uppfattade som kultureliten, som ju inte sen fanns, va? Men som fanns 91 så pass starkt att jag var på en poesiupplösning. Och då gick jag bara in, därför att det visade att när jag berättade för någon som skulle uppträda, alla skulle vägra uppträda om inte jag fick komma in. För jag såg att det var en massa platser kvar, och jag bara gick in och sa, men hämta poliserna. Men de var så jävla så fyllda av ett revanschbegär mot Stockholm.
Men så var det när jag var tonåring. Inte på tjejerna, men killarna var ju då, som vi åkte dit för att ragga tjejer, för att det var lättare att få det än Stockholm.
Aha.
Men killarna var ju av naturliga skäl också. Så det kan jag förstå att de irriterade på sig någon låter och så här. Men nu upplevde jag bara från även killarna att det var bara gästfrihet och sådär. Tyckte det mycket trevligare människor.
Men det kan ändå att det är bara slump, att det här är, att man utgår ifrån sina egna erfarenheter, och det handlar bara om 3, 4, 5 till.
Däremot cyklisterna var, först tänkte jag, fan det är bra med cyklister, för att jag avskyr verkligen cyklisterna i Stockholm. Jag har till och med varit för alltså i beef med cykelfrämjandet. För de kör som dårar och tyckte att ja, men det är bra, det är bra. Fan, cyklisterna här kan, det är precis som i Köpenhamn och Amsterdam och Berlin, att cyklisterna här kan föra sig. Men sen kom de här fartdårarna.
Ja, det är sådana kamikaze, alltså folk i trafiken i Göteborg, ja, nej, det går inte. Men jag funderar på det där med liksom revanschstämningen och sådär. Ja, nu är jag här och turistar då i Stockholm. Jag tycker väldigt bra om Stockholm. Och så känner jag mig också alltid som att jag verkligen är utom socknes när jag är här. Det blir väldigt påtagligt för mig eftersom jag är från Göteborg.
Men inte ursprungligen från
Göteborg? Inte ursprungligen. Det är också. Jag är ju egentligen från landet. Så jag har bott i Göteborg sedan jag var 16 och gått i skola där sedan 13.
Var liksom. Var du från landet?
Hyssna i Marks kommun.
I Mark, södra Västergötland.
Yes, det är ungefär 4-5 mil från Göteborg.
Ja, men det är
så. Så det är liksom man har två stora städer att välja på. Mark är ju en till ytan väldigt vidsträckt kommun. Med bara små orter, pyttesmå orter. Och då kan man antingen bo nära Borås eller ska man bo nära Göteborg. Turligt nog då så bodde jag nära Göteborg.
Okay.
Så jag började gå i skola i Hammarkullen, som är en av förorterna som
jag besökte. Ja, det är den hårdaste. Jag höll föredrag där förra året.
Ja. Där gick jag högstadiet i musikklassen.
Okay.
Så då pendlade jag mellan Hyssna och Hammarkullen. Och sen då blev jag liksom Göteborgs baserad.
Vad jag förstått, som jag såg någon intervju, att du hade ändå lite Janne Söderberg som role model där. Du ville göra som hans Stockholmsskildringar, något med för Göteborg eller något liknande.
Precis, så jag har någon, undrar om det hänger ihop med att jag är någon slags nostalgiker, men jag har någon jävla vilja att bevara det förflutna, eller det som håller på att förflyktigas och försvinna. Jag har alltid, alltså från att jag var väldigt liten, varit upptagen av det förgångna. Alltså från att jag var jätteliten så har det haft någon sån, någon liksom lockelse, något skimmer över sig. Jag tyckte jättemycket om att vara uppe på vinden. Jag bodde i mitt huset jag växte upp med min familj. Det fanns en stor vind med liksom proppfull med gammal båter. Underbart att vara där uppe. Med massa liksom artefakter då från den här tiden som ju var min förhistoria på något sätt, som jag förstod var kopplat till mig på något sätt. Så det där har följt mig sen jag var barn och sen nu då fått lite större proportioner i och med att jag har liksom då utvidgat det också till staden Göteborg. Jag det är liksom en stad som är i förändring. Man bygger fan hela tiden. Det är hela tiden uppgrävda vägar, hus som liksom växer upp i marken. Det är lyftkranar överallt och liksom. En del byggprojekt har varit helt fullkomligt stolliga. Man rev ju stora delar av det som idag är liksom väldigt vacker stadskärna för att bygga sådana här 70-talskolosser. Klara kvarteren.
Det såg ut som Majorna. Jag hade fått för mig att det skulle vara en sån här genuint som Söder. Men vad fan, det här ser ut lite som en gett. Det är lite som Skärholm. Nästan fast det är mitt i stan.
Ja, det speciella med Majorna är ju de här landshövdinghusen i trä.
Ja, de är fina. Så
men annars ser du jättemycket 70-talsbebyggelse.
Precis, precis.
Så att jag har liksom någon drivkraft att bevara det som har funnits och det som finns nu också. Nu byggs det ju att man håller på att bygga Västlänken och sådär. Jag motsätter mig egentligen inte det, men jag är upptagen av något av de här platserna. För det är också, det är inte bara byggnader och hus i sig som är intressanta, utan det är ju vad som sker där och vilka sammanhang som är möjliga där och vilka kulturella sammanhang som
Men vad jag skulle säga, jo, men det tar mig till nästa fråga. För att när du säger det här att du är intresserad av det förflutna, det är ju det som många såg recensenterna fråga sig så här. Ja, det är ju jättebra, men varför? Men just därför kanske det gick hem. Varför gör en person född 87 en 80-90-tals bok?
Liksom?
Och det är just det att du prickar in det så rätt. För man kan ju, alltså det är inget problem att läsa in den tidens musik eller litteratur och konstreferenser och sådär. Men du gör ju en, det är som Stig sa, att det är så träffande med vad man äter och typ sådana här grejer.
Men det är en av de grejer som jag upptäckte som jag tror är fel.
Ja,
jo, men
det är det här med hård på byxorna. För jag, det kan
det är 80-tal, det hade
nej,
jag.
Nej, men alltså, nej, du hade inte
hårdbyxorna.
Sent 80-tal. Liksom.
Sent, men jag är kickerskultur. Vi hade en träning som brallar eller dra sig i.
Ja, men jag hade det inte förrän 86.
Nej,
nej 86.
Man hade inte kanske det under punken sent 80-tal.
Det var ju
punken i USA. Ja, men inte punken här.
Ja, men punken här. Jag följde punken. Ja. Jag gjorde den här filmen punk. Hår på byxorna kom jag personligen på 1975. Och försökte lansera det med en tjej jag kände som var modell och som kände alla designers. Så sa vi kommer att bli rika på det här. Det här var innan punken. Och sen så till slut...
Vivienne West började öppna sin butik i London.
Ja, men alltså det var ingenting som människor hade på sig.
Hon är lite mer renommerad designer.
Ja, men alltså... Och så berättade hon till slut efter ett års tjat för Sixten Herregud. Som du vet dog i AIDS och sådär. Och då sa hon, ja men det har ju kommit, förstår du. Jag var ju i New York för en vecka sedan. Och det har ju precis kommit, va. Men det slog aldrig igenom. Utan det slog igenom först egentligen bland vanligt folk 2012.
Och New York var det som jag intervjuade båda. För jag gjorde så mycket punkintervjuer.
Jag hade hål i byxorna. Ja. Jag hade trasiga hens.
Ja men alltså, bland vanligt folk så hade du inte det. Du kunde inte köpa byxor.
Nej, det var helt
Men det kom ju 2013.
Egentligen växte det fram ursprungligen i New York där jag bodde i East Village och kring Andrew Walter Factory för, eller jag, som du säger, intresse för det förgångna. Så när jag var korre där nu också, istället för att intervjua de här Strokes och de här som var de populäraste som Anders Loko och sådana intervjuer, så jag bara, jag tar alla legender innan jag lämnar den här stan, innan många dör.
Innan de dör, ja det var en bra tänk.
De som började med hål och säkerhetsnålar också, som också blev punkens, det var Jonathan Richman som hängde kring World Reed och Richard Hell. Malcolm McLaren älskade Richard Hell. Som såg väldigt bra ut och så också. Tog det till Englands punk. Och, kom det,
och slog sig ihop med Vivienne Westwood.
Ja, och så kom det till.
Men jag tror det finns säkert fler sådana där saker.
Men små detaljer. Jag tänker bara säga det till dig. Att det är liksom, jag har liksom skrivit upp sen små detaljer. Va? Och det enda som jag såg som var fel, det var just det här.
Det är ändå ett bra betyg.
Jag hade skrivit en 20 också.
Det har vi ändrat nu till 10 år.
Vem var det förläggare på Bonniers?
Lotta Aquilonius.
Jaha, för jag och Kille Hedenborg. Det måste ju varit den här Marcus Berg som alltid refererade mig. Magnus Berg. Eftersom han heter Martin Berg. Det så heter var du också. Det måste ju vara han.
När jag träffade Lotta första gången så sa hon att hon tyckte det var svårt att veta eller svårt att gissa vilken ålder personen som hade skrivit var i. Det var liksom inte tydligt. Det framgick inte av texten. Och jag är ju såklart i tacksamhetsskuld till massa människor för alla de här detaljerna. Jag har ju under väldigt lång tid pratat med folk.
Ja, du har jobbat på den i 10 år.
Ja, och jag är ju, en sak är jag begåvad med, och det är ett jävla gott minne för detaljer.
Samma här.
Och det har
det detaljer när man skriver. Det har ju Stig hört när jag undervisar. Jag säger alltid, särskilt när det gäller journalistik. Det sitter alltid i detaljer.
Det kanske inte detaljerna alltid behöver vara exakt rätt. Men de behöver vara trovärdiga när man skriver skönlitteratur. Det kan som inte vara fel detalj eller en detalj som klingar falskt. Så att jag har ju liksom pratat med folk. Men vart gick man ut i Göteborg? Hur var det där? Så under lång tid. Jag vet att jag mejlade rekryteringsmyndigheten för att fråga, vad var en rimlig ursäkt för att slippa lumpen år 1981?
Ja.
Det var kul när du sa att det var någon som gick dit full. Jag bara, vad fan tänkte jag inte på
det? Jag
hade tänkt som Iggy Pop. Han onanerade och gick in med stånd. Så jag tänkte att jag skulle göra det. Men
jag tänkte, det är lite väl att få stryk. Jag ville göra lumpen för att vi skulle göra revolution. Va?
Ja.
Så jag tillhör den här generationen som... Jag var ju med de röda soldatgrupperna. Vi ville ju lära oss att använda den här typen av vapen.
Ja. Så du försökte? Gjorde du lumpen?
Ja, jag gjorde lumpen i juli på 11-7. Och för oss var det självklart. Alltså, det låter ju fullständigt vansinnigt idag att vi en gång trodde på en revolution. Men så var det. Och jag tror att det hade en enormt stor betydelse för att göra mig till den jag är.
Mm.
Om man tror att man kan förändra ett helt samhälle, hur tokigt den är, va? Så är det klart att man kan förändra en sån sak som konstvärlden och en sån sak som litteraturvärlden eller vad som helst. Va? Vi fick ju ett enormt stort självförtroende.
Anledningen till att Martin Berg i boken inte gör lumpen, det var ju inte för att jag hade någon särskild tanke att han inte skulle göra lumpen. Jag tror att det mest trovärdiga liksom, i Martins fall hade nog varit att göra lumpen och vara ganska duktig på det. Det är en stjärna, men liksom helt okej, bra. Men jag hade ju helt enkelt inte tänkt på, eftersom i min generation så behövde man ju inte göra det. Så lumpen för mig och mina generationskamrater är ju något helt annat än för er.
Ja.
Så jag hade liksom glömt bort det när jag hade gjort min lilla tidslinje och börjat skriva. Så då upptäckte jag att fan, det får inte plats. Det får inte plats i min liksom.
Nej, men du kronologi. Ursäkta, det hade inte heller gett så jävla mycket.
Nej, men det hade liksom, det störde mig ändå lite, så fick jag krångla mig runt det.
Nej, men däremot är det verkligen omfattande. Jag tycker att du har fått med allting, alltså från liksom. Ja, men alltså, den var ju rolig där med Gotchat. Varenda vi har internationellt.
Vadå?
Gotcha Cup. En tävling för mellanstadieelever.
Vadå?
Varenda liksom Göteborg har ansträngt sig för att fixa internationellt. Sätta sig på världskartan. Gotcha Cup är världens största fotbollsnö.
Ja, jag vet.
För världens alla mellanstadiebarn.
För mellanstadiebarn. Det är ju jättestort.
Ja, ja. Men det är liksom att det är det enda de sitter på internationella kartan för.
Ja, det kanske är.
Men ja, men det jag också tänkte på, det man gör som Stig tyckte ju då att det handlar om sig själv. Det roliga var att jag försökte förklara honom, ja, men hon har byggt en stereotyp på alla de här referenserna som vi alla män, särskilt män, går igenom. Och sånt kunde man ju skämmas lite när man säger, fan, lyssnade jag också på Chansburg, Jacques Brel och gick i Basker liksom, under.
Men det gjorde ju jag.
Precis.
Alltså ni, jag var ju inte ensam rätt på det. Ni skulle sett mig som 18-åring.
Herrejävlar. Så man inte vill se sig själv. Så de stämmer ju på honom. På det sättet kan man känna igen honom. Men man känner mer igen honom, tror jag. Både jag och Stig på den här killen som sitter och brottas med en roman hela sitt liv men aldrig fick ut den. Hon säger någonstans Claes Östergren var 20 när han debuterade. Stig Larsson var 24 och nu är jag 32. Där någon, och ja, alltså, ska precis börja.
Ja, men alltså, det fanns ju, men man kan säga så här att jag känner igen mig då i hur den här Gustav resonerar.
Gustav-typen känner jag också. Man känner igen typen.
Alltså, därför att, för mig var det fullständigt självklart att jag skulle göra det jag gjorde. Och jag hade aldrig någon som helst ifrågasättande av det. Och det har jag fortfarande inte. Men det är ju väldigt sällan man läser det beskrivet så fräckt. Va? Alltså just det här med hans fullständiga hänsynslöshet gentemot sin omgivning. Och jag uppfattar ju att det är någonting som är kanske också nödvändigt för att skapa stor konst. Och
ja, Gustav Tyder känner jag också. Det är de som lyckas. Den känner jag mer.
Jag upplever att den här generationen som jag själv då tillhörde med, låt oss säga Richard Günther, Per Jonsson, du kan ta Torsten Flinck också, va? Och kanske Max Bok. Att det var något väldigt speciellt i det här att vi inte brydde oss om någonting. Och jag tror att en förutsättning för att göra det vi ändå lyckas göra, för man måste betänka en sak som jag tror att människor idag inte riktigt tänker på, det är hur svårt det var att arbeta inom den modernistiska traditionen när så mycket redan hade gjorts. Alltså att göra någonting som inte är liknande någon annan, va? Och samtidigt göra något som var hållbart. Det är minsann inte så jävla lätt. Och jag menar att fördelen med den här romanen, det visar på att det finns en väg ut. Jag uppfattar att modernismen är ett slags, att man går in i en vägg. Va? Och att man idag inte ser så många exempel på, jag nämnde några i breven för dig som jag tycker ändå är bra. Va? Jag följer med, läser med intresse det som görs. Och jag har ju en viss sympati. Det är ungefär som att du är en gammal bandyspelare och tycker att det är bra att komma fram en bandytalang. Men du hajar att andra sporter drar i spelarna med talang. Va? Så att jag måste ju säga det att när jag ser det så ser jag då samtidigt en utväg. ut från modernismen. Och det kan man säga, det finns ju exempel på det i Norge. Jag tycker Tore Renberg, hans Stavanger trilogi. För att det handlar ju då om att skriva om någonting som är spännande. Och jag läste din artikel om Thomas Mann. Och att det är först på, jag vet inte vilken sida det är, det är sidan 240 något sånt där, som det blir någon kärlekshistoria. Men Thomas Mann, kan inte ens du upprepa det Thomas Mann gjorde.
Nej.
Och alltså det de tidigare gjorde, det gjorde de dels därför att de kunde vara ännu mer hänsynslösa mot omgivningen än vad vi kan vara. Dels därför att de inte var bundna av känslan av plagiat. Och jag upplever nog att jag skrev bara det, jag skrev det under en söndag. Jag skrev en artikel 1996 som var den mest famösa artikeln under 90-talet. När jag fick hela jävla kulturvärlden emot mig i Dagens Nyheter. Och det är bara i en bisats tar upp konsten. Och där skriver jag, för jag har varit i Moskva och sett en utställning med Valentin Serov. Hans konsten, retrospektiv, alla hans målningar. Och då skriver jag att någon gång på 1880-talet så skapades det ett allmänt sätt att måla. Som inte var lika, kan man säga, besynligt eller speciellt som, låt säga, Vermeer eller, låt säga, Courbet. Men som var bra. Och det gjorde att man kunde göra väldigt bra porträtt och väldigt bra. Alltså inte impressionistisk utan låt oss kalla det efterimpressionistiska berättande. Där man inte arbetar med, för det finns ett begränsat antal sätt att måla verkligheten. Och samtidigt att den som ser målningen omedelbart ska se att det är du som har gjort det. Och se vad det föreställer. Och där liksom, har du en hake, va? Ett problem.
Begränsat vet jag inte.
Ja, men jo, men alltså, om du ska måla äpplen så finns det liksom ett begränsat sätt.
Men litteratur kanske?
Med litteratur är det lite grann samma sak. Jag trodde inte det till en början. Men egentligen är det så att inom litteraturen är det också så att du är beroende av att göra dig kvitt dina föregångare.
Mm.
Och så länge du tänker på det sättet. Man kan säga att Harold Bloom var den som slog igenom genom att han tänkte så explicit, va? Att du måste döda dina föregångare och så vidare. Va? Och det gäller väldigt, det är väldigt tydligt när det gäller den brittiska poesin och den amerikanska poesin. Som jag menar har stått stilla på grund av det krav de känner från sina föregångare. Va? Och jag tror att hela det tänket är på något sätt fel.
Ja.
Man måste liksom komma runt det.
Jag fick en tanke nu när vi pratade. Och det är att jag ser det inte så att man måste liksom döda sina föregångare. Eller liksom bryta med dem och göra något helt nytt. Utan jag tycker ju mig stå i någon slags tacksamhetsskuld. Och ha ett liksom kärlek.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fullt förhållande till mina föregångare. Jag är ju på något vis autodidakt. Jag har ju inte gått någon skrivarskola.
Ja, men du har inte ganska gått på litteraturvetenskap. För det är alla de här man...
Jag läste...
I grundkursen är det mycket korvstoppning. Så är alla de här kom.
Jag läste... 30 poäng litteraturvetenskap.
Precis som 30 gjorde jag med för skoj. Jag lyxläste när jag läste annat.
Exakt, det var när jag läste, pluggade till psykolog. Ja, jag läste det på kvällarna. Så det var liksom inte så...
Nej, man ansträngde sig inte för
Nej, mycket. Jag tog inte ens alla poäng, tror jag. Liksom, för jag hade någon annan tenta, så jag skete i det. Men då var jag kanske 22 eller någonting. Men jag har ju inte gått någon skrivarskola. Och jag har liksom inte, det är ju inte heller någon som har läst den här boken. Jag har skrivit den på egen hand.
Mm.
Och jag tycker att jag har lärt mig skriva genom att läsa böcker. Mm. Jag har läst så jävla mycket.
Och det är så när jag undervisar i skrivande, det här är lite med det Stig säger. Fast Stig pratar ju mer om referenserna till det som har varit. Men när jag undervisat de första kurserna jag hade skrivande typ för 20 år sedan. Då är jag alltså 29 och mina elever var typ 19. Så då lärde jag dem typ att det viktigaste är att läsa bara. Bara läsa så mycket som möjligt. Men sen var det också att alla, det var nästan bara tjejer. Och alla tjejer skrev som Linda Skugge. Så det är just det här med att jag bara säger hon kan skriva så, men inte ni. För att man måste lära sig reglerna för att kunna bryta dem. Det är
ju så alltid min musiklärare. Det kan man också lägga till här på den här. Jag har ju spelat jättemycket musik under min... mest liksom poprock, soul, pianist från början. Men jag började musikklass då i Hammarkullen. Det var därför jag hamnade
visst,
där.
Visst, de har musikklass. Det var så skamfri. Bär något. Ja, fisksätrar.
Det var lite annan miljö i Hammarkullen då. Det här är ju liksom...
Jag tror det är som i Stockholm.
Och så var det liksom några eldsjälar där som drog igång det här. Det var asbra. Mm-hmm. Och där hade jag också en sån... liksom punkig attityd som har typ så här: vill du göra någonting så gör det, vill du spela gitarr så gör det, starta ett band, gör det, det behöver inte vara så jävla bra eller liksom, det behöver inte vara rätt. Man kan, så en väldig entusiasm för att göra saker och ting.
Ja, men jag också punk, Göteborgs punksen var ju också väldigt artig om man jämför med Stockholms punksen.
Jag tänker att liksom om man ska jämföra Stockholm och Göteborg på något sätt så har ju musik... Det vi inte har i litteraturväg har vi ju tagit igen på musiken.
Precis. Ja. Det skratt, var de inte sena mina vänner nu. Ja. Vi har faktiskt mycket större musikscen än er och sådär liksom.
Och där, alltså där lär man ju sig också någon typ av kreativt skapande eller liksom förhålla sig till... Till att skapa eller hitta på att göra saker. Och det, liksom, det har varit min skola på något vis. Att spela något sånt jävla halvbra rockband när man är 14 år. Eller liksom skriva låtar och så. Så jag har alltid varit, jag har varit konstant skapande sedan jag var liksom 4 år gammal. Men under många år så var det kanske musiken som var min...
Samma för mig. Ja. Så jag var 29 faktiskt. Jag bildade mitt första band med Max Martin när jag var 12.
Det är något du ska vara positiv
med. Hörde vi piano.
Du skulle ha hållit kvar vid det
som du var. Martin, jag kan inte beskylla om, men Martin var en streber redan på den tiden. Så han sparkade oss ju en efter en. Det jag kan skryta med att han faktiskt sparkade mig sist.
Men
vi var så unga på något sätt. Han spelade ju valthorn innan, så att jag fick
gamla var ni
12. High Heels, det var mitt glamrockband, men det som där var lite kända när vi turnerade i Norge och sånt när man var 15. Det var Händerna på täcket. Det var mer typ som Göteborgs punk, lite arterpunk. Men det här var mer glamrock fast cool. Det var inte bara Motley Crue utan det var också New Dolls och såna. Men däremot var vi så lika även utseendemässigt, trodde folk och tror fortfarande idag. Men det är ett brud som, du måste vara bror med Martin. För även utseendemässigt, men sättet vi pratar så, man formar varandra när man är så ung.
Att man formar varandra när man är ung, va? Det gör man ända fram till man är drygt 20, va?
Ja, och har samma humor och sådär.
Ja, men alltså, jag var med mig en väldigt märklig grej. Dels 1984 så gjordes det en film av mig som Kishan gjorde. Kishan Tetri. Och sen såg Kim den. Där jag umgås med Kim Kosto. Rätt mycket. Och han blev så upprörd över att vi var så lika varann. Alltså i vårt sätt att prata, i vårt sätt att röka och så. Och det är klart att vi hade på något sätt format varandra då genom att vi umgicks. Och sen så går det 10 år kanske. Och så ser jag en intervju med Kishan på tv. Och tror att det är jag. Mm. Alltså vi är inte så jävla lika
varandra. Visst, man tar intryck av.
Alltså jag slår på tvn och ser någon prata. Och tror att jag har gjort en... Jag gjorde så många intervjuer på en tid. Och tror jag har gjort en intervju som inte jag minns. Alltså nu snackar vi kanske 10-15 sekunder. Mm. Innan jag hör, det är en annan
människa. Alltså skulle jag med kvinnor berätta om, så jag gillade också Rakes. Därför, det var det jag menade, att jag kunde ändå känna igen. Den här Magnus Bergboit som jag kände igen mig, eller typ en Stig, typ med det, förutom det här att man super in alla de här, alltså Foucault, Lacan och Hesse och alla författare när man är ung. Men däremot så, men det var det jag kände. Jag känner inte igen den här snubben som har kämpat med en roman sedan han var 25-30 och fortfarande 50, så han har inte kommit något. Men han har kommit till en position att han kanske är en förläggare på Bonniers till och med. Vi ska inte nämna dem i namn, men du vet, för några sådana. Och sen har ni just, till och med konst också. Jag har alltid haft konst sedan barndomen kring med konstnärer. Så honom kände jag väl mest igen. Mm. Kanske även mig själv.
Ja, det med konst är ju faktiskt värt ett extra kapitel. Därför att i början av 2000-talet, 2002 tror jag det var. Ja, 2002. Då tänkte jag att jag skulle göra en serie artiklar om konst i Sverige. Mm. För jag upplevde att det var ett verkligt problem. För jag ansåg att ungefär 1990 så hade konstvärlden liksom glidit iväg. Mm. Och det som gjordes som räknades som konst var helt enkelt inte konst, det var bluff. Då gjorde jag till slut ett samtal mellan Sven-Olof Wallenstein och Ulf Linde. Mm. Och de var ju verkligen hund och katt. De hatade varandra. Mm. Men eftersom jag kände Ulf, och jag kände ju också Sven-Olof, och jag gillar ju Sven-Olof, även när jag sa, det är ditt fel att konsten har blivit som den har blivit. Det är du som är, du har ingen pejl på konst, och så är du jävligt smart. Och, alltså orsaken är att ni var heterosexuella och ni kunde massa om filosofi. Och så upptäckte ni att tjejer, det fanns ju ingen filosof som var brudar. Och massa tjejer var konstnärer. Och de behövde liksom en massa cred för det de gjorde. Mm. Och ni kunde skriva det, va? Fick ni träffa brudar?
Ja, apropå tjejer med det här. Det här måste jag berätta.
Då sa han så här. Stig, du är, han pratade så här dalmål, va? Du är elak, du. Men det ligger kanske någonting i vad du säger. Men sen det viktiga är, då har vi det här samtalet. Och det är egentligen förebilden. Det samtalet är förebilden för alla de här samtalen som jag och Cyril har nu. Det är att man är tre personer. Mm. Och så säger en någonting. Och en annan säger någonting. Och en tredje säger någonting. Och då kommer man fram till någonting som ingen av oss skulle kunna komma fram till själv. Utan det är först när tre personer samtalar som man kan komma fram till det. Mm. Och det gjorde vi då. Därför att då upptäckte vi, när vi pratade med Ulf Linde, han berättade om sitt förhållande till, låt oss säga, Giacometti. Okej, alltså jag uppskattar verkligen Giacometti. Men inte riktigt på samma sätt som Ulf. Va? Och när då pratar om det jag uppskattar inom den moderna konsten, låt säga tidig Frank Stella eller Jasper Johnson och så. Mm. Så skiljer ju de här åren mellan jag och Wallenstein, det är då 7-8 år. Och han blev ju intresserad av Robert Smithson och så här, lite jordkonst och sådär. Mm. Jag kände ju till det, men det präglar inte mig på samma sätt som det som hade präglat mig när jag var 13-14 år. Va? Och då upptäckte jag att det har att göra med vilken ålder du är när du upptäcker konst. Och att när du upptäcker konst så finns det en viss form av elektricitet. Alltså bokstavligt talat elektricitet. När du ser konstverk och känner att du upptäcker någonting. Och det där är någonting som du bär med dig. Och det går liksom inte att förstå modernismen om man bortser ifrån de olika åldrar som folk har varit i när de har upptäckt det. Förstår du? Mm. Och jag tror att det där är någonting som har präglat då 90-talskonsten och 2000-talskonsten, därför att den har hela tiden befunnit sig på ett sluttande plan. Va? Folk har inte kunnat någonting rent tekniskt. Va?
Men okej, vi fortsätter den här, som du sa, kom in på något annat med Daniel Bischman. Vilken streber. Vi ska inte nämna hennes namn, men jag blev tillsammans med en tjej sedan tre. Jag visste inte vem det var, för att jag är mer in. Jag är mer inne på måleri och den typ, den traditionella, liksom, fram till abstrakt expressionism ungefär. Liksom. Men hon då är fotokonstnär med. Men tre månader efter så kallar kulturnyheterna henne Sveriges största levande konstnär. Och hon får en retrospektiv, fast hon är 40 bara, på Göteborgs konstmuseum. Och så går vi på fest överallt där vi går på fest. Mm. Och framförallt då, jag kommer ihåg just den på
moderna, då alla kom in skulle slicka ärsle och hälsa och sådana grejer liksom. Men till skillnad mot litteratur och sånt, eller journalist även när det var, då är man ju vänlig och presenterar sig själv. Men den där bilden med Van Gogh till exempel, så här, och så då snackar man sig 2 minuter. Mm. Och sen bara, ja hej förresten, säger han till mig efter liksom så här. Så han kände som en sån här verkligen streber.
Ja, men det är som man ska inte snacka skit om. Daniel är en väldigt intelligent och trevlig kille.
Jag kommer ihåg att jag gick därifrån, för det var inte bara han. Det var, alltså, det var flera från det. Men så här uppträder man inte i litteratur- eller journalistbranschen ens.
Men konstvärlden är ännu mer ängslig. Det är ju verkligen sant. Men man ska inte tala illa om Daniel Bergman.
Nej, jag ser inte illa om honom som för person. Jag säger bara det här i sådana fall.
Jag gillar
det var ohyfsat.
Ja, men jag gillar Daniel.
Ja, du kan gilla om han är ohyfsat. Jag har också varit ohyfsat.
Men alltså, jag snackar inte skit om Daniel.
Det är ett tema här.
Jag säger han beter sig, eller hur?
Va?
Jag säger han beter sig. Han betedde sig som en idiot mot mig.
Ja, okej, men du var liksom överkänslig därför att du var ihop med den här tjejen som för övrigt är en bra konstnär.
Nej, men det är annat. Det är skådespeleri. Ola Pass berättade det var samma sak när Nomi slog igenom i Cannes. Nu är folk uppträder, så det kanske inte bara där.
Alltså, det är något tema här som jag tänker på, som är liksom hur man förhåller sig till framgång.
Ja, framgångsgrej.
Och att om man är inom, jag vet väldigt lite om konstvärlden egentligen.
Nej, men du är din pojkvän i den situationen. Han, den där trevliga jag mötte där. Ja.
Behöver förhålla sig till min framgång. Det är ju en ganska, alltså det är en väldig skillnad på att sitta vid sitt skrivbord och liksom hitta på något eget litet som bara existerar i ens eget huvud. Och göra det år ut och år in, och sen plötsligt så dyker det upp massa läsare, inklusive liksom Sveriges kulturvärld.
Ja.
Det är en värld som jag aldrig har haft tillträde till innan. Nej, jag har ens haft särskilt mycket att göra. Men jag är ju liksom kommit från ett helt annat sammanhang.
Ja.
Men jag föreställer mig att det är svårt att... Jag undrar, det är en fråga jag har till mig själv. Vad fan ska man göra med framgången liksom, för att det inte ska bli destruktivt? Eller, liksom, det är något där du beskriver, Stig. Att det blir...
Alltså det som är fördelen för dig, det är att du har liksom inte målat in det i något hörn.
Nej.
Du kan liksom göra lite grann vad du, liksom, vad du vill. Du kan fortsätta på det här liksom. Problemet med modernismen var att det ställde ett krav, alltså jag ställde ett krav på mig när jag hade gjort Autisten, att jag måste göra en roman som inte var som Autisterna. Och det tog mig 4 år. Det tog 3 år innan jag verkligen kom in i boken. Jag arbetade varje dag. Och på samma sätt tog det mig då, alltså 1 års skrivande varje dag utan att jag hittade ett tonfall. För jag skriver ju kronologiskt. Jag skriver med första kapitlet. Jag vet inte vad som ska hända.
Nej.
Och sen så när i nyår när han dödade sin tjej. Jag var helt chockad.
Mm.
Jag visste ju inte att han skulle göra det.
Nej.
Och jag vet ingenting om mina böcker som jag har gjort då. Jag har aldrig gjort en skiss. Jag har aldrig gjort ett plan. Utan jag har bara skrivit det. Därför jag har tyckt att jag har hört en röst som säger. Go. Det här funkar va.
Mm.
Och jag känner på mig om något är bra. Det vet jag. Jag har en näsa va.
Mm.
Men svårigheten var ju då att göra en 5:e roman efter komedin. Det var helt enkelt omöjligt, för när jag skrev komedin så började jag ta amfetamin. Och jag ville inte dö heller. Och det gjorde ju då att jag kunde på något sätt fortsätta att arbeta då med poesi. Ända fram till 2000. Därför att jag kunde överraska mig själv.
Det känner jag igen.
Men det är någonting som jag skulle vilja säga. Alltså det sätt som jag själv arbetar på är väldigt självförbrännande och destruktivt då. Och farligt dessutom.
Mm. Jag tror att det är väldigt ut. Jag har alltid haft David Bowie som rollmodell, att du provar något nytt hela tiden.
Mm.
Och det, för det är mycket roligare för
själv. Jag hade Miles Davis.
Och det är kul, och det gjorde Miles Davis också. Mm. Det är kul att utveckla sig själv och se vad man kan göra. Så jag gör olika grejer hela tiden. Förra grejen var en feelgood, den innan en gangstergrej. Nu gör en diktsamling nästa. Men sen är det vissa grejer kanske som man lyckas bättre, där folk sliter igen och göra vissa. Men jag tror att Mistakes var inte... Autisterna är ju, den är ju mer som
70-talets då fina med Antonio Lobantones och Claude Simon och de uppsplittrad modernistisk prosa med Stream of Conscious och sådana saker som var väldigt inne då. Så den kom precis rätt i tiden i Sverige, något helt nytt i Sverige som fanns på kontinenten. Men sen om man ser på introduktion och nyår tycker jag att de är väl, för mig, jag skulle kalla dem existentialistiska, så det är en modernism. Du är ändå inne i samma fåra.
Ja, alltså. Men alltså, jag krävde om mig själv, jag inte skulle veta någonting om det, och att jag krävde att det skulle vara något annorlunda från det jag hade gjort tidigare. Mm. Och det var det som är svåra, för du kan inte göra det hur många gånger som helst.
Mm. Nej, nej. Det finns en intervju som jag Zach och jag gjorde, där vi sa att vi har gjort misstagen av att just göra de här olika grejerna hela tiden för mycket och ibland för produktivt. Att skulle man säkra sin karriär, då skulle man göra som Sara Stridsberg, bara plöja i samma fåra och göra det extra enkelt och bara ta beslag på någons liv och skriva samma grej, någon form av skönlitterär biografi. Då får du en nisch och en genre.
Jag märker, jag har ju vissa teman eller frågor som dyker upp hela tiden. Jag känner igen det som du beskriver, att inte veta. Det är ju ett jävla äventyr att sätta sig vid skrivbordet. Sen kan jag liksom ibland ha en tanke av, sista kapitlet i samlade verk skrev jag ganska tidigt. Jag visste hela tiden att det var där det skulle sluta. Från ganska tidigt i processen.
Man ska början och slut ska man ha klart för sig huvudet.
Och sen var det ju en upptäcktsresa då, att se hur jag tog mig från början. Det kapitlet skrev jag också tidigt. Från A till Ö liksom. Men det hade jag ingen aning om. Och så känner jag nu också. Så på ett sätt är jag ganska, folk frågar ibland, men hur ska du kunna följa upp det här, vad ska du göra nu? Och det får vi ju se, det vet inte jag. Det kommer ju visa sig. Och det blir det ena eller så blir det andra. Liksom, jag ser mycket fram emot att få veta det själv.
Men om man inte gör det, om man inte ser fram emot att få läsa det själv, så är det verkligen ingen annan heller som vill läsa.
Nej, nej.
Alltså jag tycker att du har valt ett bra yrke också, som ändå, där du kan få en stadig inkomst utan något. Jag tror att felet som en del kulturvetare gör, och det är därför du inte får ur något. Som författare ska du inte jobba med något sånt som den här Martin Berg.
Nej,
det är samma sak som jag jobbar terapeutiskt nu med missbrukare. Det passar mig bättre än om jag skulle jobba, trots att jag skulle vilja ha mitt eget förlag. Men där skulle jag nog vilja vara mer en rådgivare än att hålla på med författare hela dagarna av böcker.
Ja, alltså det är verkligen ett fruktansvärt stort problem, och ett ännu större problem idag, att leva som författare. Alltså jag har ju då en urusel ekonomi, beroende på att jag liksom bara är författare. Alltså jag känner bra om jag är regissör. Men nu har ju, på grund av kulturklimatet och så har jag inte kunnat, alltså mina pjäser blir inte spelade, och jag kan inte heller komma in i den världen på grund av det med MeToo och alltihop det där. Och det där gör, ja men alltså det är inte riktigt över. Och jag upplever att jag upplever mig också ganska sårad över att jag har blivit illa behandlad av kulturvärlden. Det måste jag erkänna. Det finns ingen anledning att inte erkänna.
Ja, det är lite alltså.
Det går liksom inte att bara rycka på axlarna åt att du arbetar i flera år med någonting, och det blir ingenting av det, va?
Ja, det är i och för sig lite, det finns en lite bara någon sån här paranoia eller tycka synd om sig som stiger. För det finns lite, jag mötte en skådespelerska, hon är lite äldre än mig, vad kan hon vara, 56 kanske. Men hon berättade att hennes pojkvän eller killpolare hade då i slutet av 80-talet, då skulle du, när du sökte in på dig, då skulle du analysera en kortfilm av Stig hade gjort, som han tyckte liksom så här frossade i massor med äckel. Han bara, fan det här, jag blir bara provocerad, massor med äckel, det är typ skit, jag gillar inte alls där. Och det var sista antagningsprovet, han blev kuggat. Sen var det någon yngre hon kände, någon skådespelare som var äldre, regissör som hade sökt nu till dig för tio år sedan. Och som hade sagt så här, vilka är dina förebilder och så här, typ så här. Ja, det största är typ Stig Larsson. Han blir kuggad. Så det är modetrender också.
Stig, känner du ingen längtan efter att skriva skönlitterärt?
Men jag kan inte låtsas som någonting. Jag kan skriva ett brev till dig. Det kan jag. Men alltså, jag lyckades skriva ett brev till en poet i Skåne i veckan. Jag är glad över att jag lyckas göra någonting överhuvudtaget. Nej, den situation jag befinner mig är väldigt sorglig.
Ja, men det har varit bra när vi har gjort manus.
Ja, men det
har haft idéer.
Jo, men alltså fördelen med Sur är att Sur får igång mig, va? Han är bra på liksom idéer och så här och har visst driv. Han är yngre och jag är. Och så har jag liksom mitt förnuft och en kompetens. Jag kan skriva dialog och så. Så jag kan tillföra någonting. Jag är bra som hantverkare, va? Men att göra konst och kalla det för konst, det vill jag inte göra om inte jag tycker att det är det. Förstår du? Mm. Jag vill vara uppriktig med mig själv. Och jag upplever att ja, om jag ska göra konst nu så då kanske jag dör. Förstår du?
Mm.
Det finns liksom en begränsad mängd kraft som du kan plocka ur en människas liv. Samtidigt. Och jag upplever nog att jag har liksom, jag är på gränsen till det. Och jag är lite rädd om mitt liv.
Mm.
Samtidigt är det lite som i min intervjubok med Stefan Jarl som Stefan tog upp där. Han menade med regissörer, jag tror det är lite med författare också, att han menar de bästa, om man sätter Orson Welles som ett bra exempel i alla fall, Orson Welles, David Lean och John Huston, att de gör det bästa när de är 25 och 75. Och jag vet inte, den där svenska, han som dog, jag har inte läst så mycket av honom, som gjorde den här Karin Hall, vad heter han, Wickmark?
Wickmark, ja.
Han gjorde också väldigt bra mot slutet. Mm.
Jo, visst kan man väl hoppas på det. Men det är liksom ingenting jag kan plocka ur som en, man plockar ur en kanin ur en hög hatt.
Nej.
Utan det är, som jag ser det nu så är jag ganska pessimistisk.
Mm.
Ja. Ja, men om man återgår till personen med Raken. Henne kände jag också igen, men då mer i min... duktiga dotter.
Mm. Men hon är verkligen
men
duktig.
Men vet du in dig själv lite i kanske?
Ja, jag tycker att jag väver in mig själv i alla de här, i Martin och i Cecilia och i Gustav.
Ja.
Att det finns någonting, de ligger nära mig på lite olika sätt, alla de där tre. Och liksom representerar något, och något jag kanske också är... någon konflikt, de är liksom någon utveckling av någon inre konflikt som jag bär på sådär. Jag lever ju själv ett otroligt liksom, duktigt och uppstyrt liv, ungefär som liksom, Rakel är 24 i boken, jag är ju snart 34. Apropå det här med att försörja sig som konstnär, jag har ju nu under corona aldrig varit så glad som att jag skaffade mig en riktig utbildning och ett riktigt jobb. Mm. Jag är liksom försörjd av landstinget och har en heltidstjänst och liksom.
Men du kunde dragit in en 400 000 på bara biblioteksgrejer och grejer nu.
Ja, men jag vet inte heller om jag hade velat det.
Nej.
Alltså det är någonting med att vara verksam i samhället, att vara bland andra människor som inte håller på att skriva.
Mm.
Det är ju en speciell liten värld och det är en väldigt... Det finns ju något världsfrånvänt och vi talade tidigare om hänsynslöshet.
Mm.
Som jag tror jag uppfattar också hos mig själv. Att det är så något att avvisa världen, avvisa andra. Jag vill inte ha mer att göra, jag ska sitta här och skriva nu. Det behöver man göra i alla fall under den tiden som man skriver. Mm. Även om det bara är ett par timmar om dagen så behöver man vara liksom distansera sig från världen under de timmarna. Det är liksom något antisocialt med det, eller hur man ska beskriva det. Och för mig har det varit betydelsefullt också att ha en så tydlig förankring i en värld som skiter i om jag har skrivit eller inte skrivit, vad jag har skrivit eller vad jag inte har skrivit. Alltså,
men det spelar ingen roll. Som är just det, är vi också.
Men när du jobbar som psykolog, vad jobbar du med då?
Jag jobbar på en öppen psykiatrisk mottagning i ett neuropsykiatriskt team. Okay. Jag gör ADHD-utredningar och autismutredningar. Och så har jag...
Jag ska ge min andra då. Jag fick nej på första ADHD-utredningen, men jag ska ge min andra faktiskt om 2 veckor. Så det är därför jag måste också... Jag får inte dricka efter 17 augusti. De säger att jag är fokuserad på ADHD. Men nu har kommit ADD. De är mer fokuserade.
Ja, men jag tycker hela den grejen är
med. Vi ska inte gå in
på men jag vill ha medicinen.
Jag är ju så skeptisk mot alltså alla de här beteckningarna. Jag är ju så otroligt gammeldags. När jag växte upp så fanns det ju sig de som var mer busiga. Och mindre busiga. Men jag tycker ju inte man ska liksom ge dem knark för att det är mindre busiga.
Det är en jätteintressant och stor... Alltså, jag har ju också någon slags jag tänker man får ha något idé och medicinhistoriskt perspektiv på de här typerna av diagnoserna. Mm. Som vi inte behöver gå in på nu, men det finns ju otroligt mycket man kan säga om det. Någon gång i framtiden så kommer ju förhoppningsvis någon göra vad Karin Johansson gjorde med hur hon tog sig an liksom, psykiatrin på 1800-talet. Mm. Så kan man behöva ta sig an den här frågan.
Jag och Sanna Lundell var på väg att göra en sån bok om diagnossamhället. Och då var det jag som faktiskt var mer positiv. Jag är också emot att du ska punda bort ett problem. Eller att det finns någon stat i USA där så här, 40% av alla pojkar har liksom, de blir det blir nästan som ett rasistiskt problem.
Det är
pojkar är pojkar, men däremot så på vissa hade det hjälpt. Jag tror till exempel hade Torsten fått den när han var ung så hade han haft det.
Han kanske inte hade gjort de konstverk han gjorde. Nej. Alltså de teateruppsättningar som jag har sett, men som man tyvärr inte kan se idag. Men Torsten var ett geni och är ett geni. Och jag tror ju att om man hade gett honom en massa... Jag träffade honom så tidigt som 1980. När han var 17 år från Norge. Jag var regiassistent på Babels hus. Han var väldigt begåvad och han var ju bara 17 år.
Han var i skolan sedan han var 4 år.
Jo, men alltså grejen var den... Alltså, låt den här... Alltså jag tycker jag är reaktionär, jag är inte konservativ. Jag vill gå tillbaka till hur det var tidigare. Jag tycker om man ger liksom mediciner till barn som kan bli begåvningar, som kanske i och för sig trashar sina liv, men låt dem göra det då. Alltså det finns ett värde i, jag menar att det finns ett värde i det som Torsten Flink och det som Richard Günther har gjort. Även om det bara finns i mitt minne. Va?
Jag tänker två saker. Det ena är att jag tror att vi är mitt uppe i det som du benämner som diagnossamhället. Och att det är för tidigt. Och liksom, även om man behöver skriva om det och problematisera och försöka det.
Det finns en bra bok som har blivit helt tystad. Som jag läste i research när jag skulle. Utav en överläkare på... Han heter Thomas någonting. Han är överläkare i psykiatri på Nyköpings sjukhus. Jag har en intervju som jag tyvärr aldrig har transkriberat. För att sen kom inte någon vidare värst. Och Sanna blev också mer positivt i diagnossamhället. Medan jag blev tvärtom. Att hon tyckte medicinen hjälpte på Micke, om jag har förstått saken rätt. Jag vill inte tala för henne. Men ungefär, tror jag. Den boken som är mer forskningsbok då, den är väldigt intressant. Och den har ju blivit helt tystad av forskningssamhället. Jag kan messa det eller mejla dig namnet.
Men gör det. Ja. Men jag tror att det vi befinner oss nu är att folk har, som du är inne på, olika åsikter om det. Man tycker det är bra, man tycker det är dåligt och så vidare. Men om 30 eller 40 år så kommer vi kunna blicka tillbaka på det här.
Läkemedelsföretag och industrier. Är du en del som då, om du är ett privat företag, tjänar massor med pengar?
Nej, det gör du inte. Det är ju landstinget.
Nej, men det finns många privata företag. För folk betalar 50 000 för att få en privat...
Ja, det brukar vara landstinget som betalar.
Ja. Jag har polare som har betalt också. Ja. Och så sitter de när de är 55 år. Ja, det har du HD. Nu kan inte jag jobba med. Men jag bara, men du har ju jobbat i alla år tidigare. Du missade alltid deadlines. Men du kan inte bara skylla på det här nu. Det är bara att sätta igång och spotta ner när man jobbar. Liksom. Du kan inte bara skylla på att du har fått ADHD. Nej.
Var började vi? Det var någon, jag hade någon tanke.
Ja, det är helt ohjälpligt. Vi måste avsluta det hela. Och hjälp, vad ska vi göra? Jag vet inte. Alltså, jag känner sedan ganska lång tid tillbaka att vi borde avsluta det. Vi börjar glida iväg nu. Men jag tycker vi ska försöka hitta ett bra slut. Men vi får se framtiden. Alltså, ta mig med en stor nypa salt. Jag är så fruktansvärt reaktionär. Alltså, jag är emot det här med ADHD och överhuvudtaget allting som hänt. Alltså, allting som har hänt efter 1990.
Du är emot.
Det tycker jag. Alltså, internet, alltihop, det är fruktansvärt.
Vet jag, har inte heller internet hemma. Jag har ju min mobiltelefon. Men,
ja, det har jag också. Jag kollar fotbollsresultat. Det tycker jag är ofarligt. Men jag är så jävla rädd för det här samhället och för vad det gör med oss. Och jag tycker att vi som goda medborgare ska sluta nu.
Ja, men säg sista ordet. Du hade någonting att säga innan. Som du
säga. Jag har så mycket att säga.
Gästen får ha sista ordet, eller hur?
Absolut.
Det jag var inne på var liksom vikten av att ha en förankring i samhället. Jo, jag började prata om mitt jobb. Mm. Att jag är så glad över det. Alltså det tänker jag också är ett tema i den här boken. Det handlar ju om arbete väldigt mycket. Mm. Att vara i arbetslivet, förhålla sig till det. Eller att fly in i arbetet. Som ett sätt att distansera sig från eller fly från det som är svårt i livet. Men jag tycker det är viktigt. Liksom,
ja, men det med arbete och arbetskamrater.
Ja.
Alltså för jag är ju inte, och det är därför jag går till den här krogen Rosa Römmar varje dag vid 5-tiden.
De är som dina kollegor.
Ja, men för då träffar jag ju folk som kommer från jobbet.
När du söker på så, Google Maps så man stig.
Jag vet.
Så tar jag en öl och så pratar jag med dem. De har ju kört buss då, eller kört lastbil eller vad de nu har gjort. Och så pratar vi en halvtimme, 45 minuter. Så jag går hem igen. Men det är liksom, jag måste ju, även när jag då var gift med Nathalie. Hon tyckte att det var en massa alkisar där. Men hon sa att det var okej. Alltså jag fick ju gå dit då. Hon var ju väldigt tyst. Även om hon inte tyckte om att jag, eller tyckte om den typen av klientel. Men alltså för mig så är den här typen av vanliga människor som kommer från jobbet och som skvallrar lite grann om sina jobb. Det är för mig en del av alltså, kontakt med luften. Alltså ungefär som du är under vattnet och sticker upp huvudet. Du får lite syre.
Mm. Man behöver det. Jag tror vi behöver vara liksom delar av samhället. Ja. Jag tror man mår bättre av det. Jag tror man skriver bättre. Och liksom, det blir bättre konstnär.
Där är det slut. Ja. Eller slutet.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Nummer 123-535-4857.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.